Det är onsdag och du lyssnar på Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
Och med Torbjörn Nilsson.
Ja, jag är också med.
Och idag ska vi berätta vem som kommer bli nytt språkrör för Miljöpartiet.
Ja, hörni, det är ju några veckor sedan Isabella Lövin annonserade att hon skulle sluta som språkrör. Och jag tänkte att vi borde reda ut vem det blir. Så slipper Miljöpartiet en lång, intern, komplicerad process och alla kan bara gå vidare.
Framförallt slipper vi en massa felaktiga spekulationer i andra medier.
Ja.
Vi har ju Maggie Strömberg.
Vi har ju det. Så Maggie, allra först undrar vi, vad är det för krav som ställs på en ny miljöpartiledare? Eller rätt sagt, vad är efterfrågan i partiet? Vad vill partiet ha för ett språkrör?
Båda språkrören som nu har suttit, Per Bolund och Isabella Lövin, har ju problemet att de har väldigt låga förtroendesiffror, även bland de egna väljarna. Det är ju en sak. Man kan ju notera att när Lövin avgick så kom det oerhört mycket hyllningar om att hon var ungefär den bästa miljöminister som någonsin funnits.
Ja.
Men jag tror att väldigt få hade den bilden av henne innan dess. Och det där tycker man ju i partiet är ett ganska stort problem. Man vill ha en person som kan kommunicera bättre, gå igenom rutan, tala till väljarna, entusiasmera. Sådär. Det är ju kanske den huvudsakliga efterfrågan. Sen finns det ju en stark känsla i nästan hela partiet att man behöver vara kaxigare mot Socialdemokraterna, att man behöver stå upp tydligare för den egna politiken. Kanske liksom,
men vad betyder det där egentligen?
Ja, men jag tror att tydligast förklarat kanske Maria Wetterstrand i en kvartalpodd före sommaren måste det ha varit, när hon sa att inte ens jag vet vad mitt parti tycker längre, utan det enda jag vet är hur de låter när de försvarar socialdemokratisk politik. Och den där intervjun tog ganska mycket skruv i partiet. Den har folk,
det har ju hennes gäng eller hennes, de som var aktiva på den tiden, sagt i flera år i för sig, skulle jag säga.
Ja, så kanske det. Men jag tror att den där känslan finns verkligen i partiet. Att, ja. Att man har kompromissat bort sig. Och sen så den tredje saken som det pratas mycket om är att språkrören har varit så, vilket är ganska typiskt ett litet parti. Alltså man har varit så upptagen i regeringsarbetet att man inte har byggt parti. Att man har inte politikutvecklat. Det har skett vissa politikutvecklingsprojekt, men man tycker att partiet tappar ju väldigt mycket representation i landet, i kommuner och landsting efter förra valet. På vissa håll finns det knappt lokalavdelningar längre. Och det är ju kanske en partisekreteraruppgift i första hand, men många tycker också att liksom, språkaren har saknat ett engagemang just för det.
Men den här andra punkten, friare mot eller hårdare mot Socialdemokraterna, betyder att man letar efter en person som kan ta partiet ut ur regeringen?
Det tror jag inte att man vet om man gör. Det tror jag inte att partiet är liksom... Det är en process som pågår i partiet nu och som man inte har landat i, tror jag. Men det finns absolut en sån efterfrågan att bland vissa. Sen finns det ju de som absolut inte vill det. Och var det kommer landa, det kommer väl också utkristallisera sig i det här språkrörsvalet.
Ja, precis. Vore det inte en poäng att reda ut att de här frågorna åtminstone tillsammans, så man inte råkar välja ett språkrör och sen kommer man på veckan efter att man vill göra något annat i central riktningsförändring än vad det språkröret
tjänar
för?
Det kommer högst troligt vara en stor del.
Jag tänker lite grann på hur Liberalerna gjorde, som klubbade en inriktning först och sen valde sin partiledare som ville ha en annan inriktning, och nu vet ingen vart de har gått de senaste två åren. Det finns ju en uppenbar sån
risk. Det skulle ju kunna hända. Alltså när Per Bolund valdes förra året, då pågick ju en stark vänstersväng i partiet. På kongressen ställde sig alla upp och pratade om vikten av sociala frågor och att man inte kunde bara ha miljöpolitik för den rika eliten.
Och sen så valde, de
högerkandidaten i partiet. Och det var liksom så att det blev liksom lite komplicerat. Och det kommer också spela in i det här valet. Men jag tänkte, ska vi inte gå igenom
kandidaterna? Jo. Jag vill bara sammanfatta. De ska alltså kunna kommunicera, vara friare mot Socialdemokraterna och bygga partiet. Alltså göra politikutveckling. Bygga upp partiet igen. Det är efterfrågan.
Och företräda en riktning i regeringsfrågan som man inte känner till.
Ja, och kanske bygga upp partiet kanske också. Peter Eriksson sa ju det den dagen då Isabella Lövin avgick i vår artikel att partiet, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa, men han pratade ju väldigt mycket om att bygga parti och veta liksom bortom regeringsfrågan, var ska partiet ta vägen, vad ska det här vara för parti? Och det är ju ännu en komplicerande faktor i det här valet, att de flesta är väldigt trötta på själva regeringsdiskussionen och tycker att den är ganska destruktiv för partiet och vill liksom inte hålla på med den hela tiden, samtidigt som det kommer vara en stor faktor förstås. Japp. I hur man går framåt.
Okej, här har jag en lista på 9 personer. 2 av dem är personer som har sagt ja, alltså att de kandiderar. Det är först och främst Rebecca Lemoine. Mm. Vad talar för henne? Vad talar mot henne?
Rebecca var ju den första som gick ut i Dagens Nyheter och sa att hon skulle kandidera. Hon är ju talesperson för biologisk mångfald. Det tror jag att hon är ensam om i riksdagen att vara den enda, tror jag.
De andra partierna har inga sådana. Nej.
Hon kryssade sig in i riksdagen. Hon är relativt ung, kom från studentförbundet där hon var språkrör för gröna studenter. Hon står nära miljörörelsen. Hon höll på med några så här stora demonstrationsprojekt innan Greta gjorde det. Och blev liksom stor i miljörörelsen, även om hon inte slog liksom världen över på samma sätt som Greta. Hon är väldigt populär bland unga miljöpartister. Hon är ju radikal. Hon talar mycket om att partiet behöver vara mer systemkritiskt. Hon tycker att det kvinnliga språkröret ska inte sitta.
Tycker hon att klimat och miljö självklart är viktigare än migration?
Ja, eftersom det skulle jag säga. Hon är biolog, hon är absolut en miljöperson. Sen tror jag inte hon tycker migration är oviktigt, men hon är absolut en miljöperson. Hon, när hon kom in i riksdagen, det var ju nu, den här mandatperioden, då var det med viss bävan i resten av partiet eftersom hon har en relation med Carl Schlyter. Och det är ju sexistiskt att prata om kvinnliga politiker och vem de är ihop med, men det spelar ändå roll.
Carl Schlyter är alltså den eviga renegaten i Miljöpartiet, han som har varit intern kritiker
åtminstone de senaste 10 åren.
Ja, alltså efter Birger Schlaug.
Ja, precis, ja,
han tog väl över manteln som den stora internkritikern och lämnade till sist.
Ja, och startade ett nytt parti som han nog också har lämnat nu, för nu jobbar han på Greenpeace. Men förra mandatperioden så ledde ju han den här utbrytargruppen i riksdagsgruppen. De som till slut inte gick på gruppmötena och röstade mot partilinjen flera gånger. Sådär. Och det var ju en så himla stor konflikt i Miljöpartiet förra mandatperioden och liksom åt upp väldigt mycket kraft och energi i partiet. Och många var rädda för att Rebecca skulle liksom föra vidare det arvet. Det har hon inte gjort. Alla talar väldigt väl om henne och tycker att liksom samarbetet med henne fungerat jättebra i riksdagsgruppen.
För alldeles oavsett deras relation så har ju, alltså senaste 10 åren så har det ju alltid liksom funnits en grupp fundisar som ledningen har liksom fnyst åt eller helst velat bli av med, ignorerat och ja. Sådär. Och då tänker man lite att, är det inte likadant nu? Att hon får vara med som något slags radikalt alibi i riksdagen, men helst
ja,
inte någon mer
vara med,
så.
Ja, får vara med. Hon kryssade ju som sagt sig in och var en av 5 riksdagsledamöter. Sant. Som gjorde det. Och det säger någonting om hennes förmåga att kommunicera, tror jag. Sen är hon liksom oprövad i större sammanhang. Men som sagt, väldigt populär bland de unga, bra på att nå ut. Har ju lyckats bygga sig en egen väljarbas som var tillräckligt
stor. Kommer det bli hon?
Jag tror vi får återkomma till det. Jag tror vi måste gå igenom fler kandidater.
Ja, men då går vi vidare då. Ja. En person till har ju sagt ja. Annika Hirvonen.
Ja.
Gruppledaren.
Hon är gruppledare, men kanske mest känd som den som leder Miljöpartiet i migrationskommittén. Och har tagit liksom, de offentliga striderna i migrationsförhandlingarna. Egentligen är det ju Rasmus Ling som är talesperson för migration. Men han är föräldraledig och då fick Annika Hirvonen det jobbet lite för att man visste att hon var en stridbar person som kunde liksom stå pall.
Så de som har sagt jag är en superradikal miljöperson och en superradikal migrationsperson?
Ja, det kan man säga. Annika Hirvonen är också ung, född 89 tror jag. Har varit oppositionsråd i Sundbyberg innan. Och hon har ju en tung position i riksdagsgruppen visserligen, men annars kanske inte haft så jättemånga tunga poster tidigare internt i partiet sådär. Hon anses av vissa också vara ganska radikal, alltså med på liksom, vad ska man säga, fundissidan. Samtidigt så har hon liksom inte riktigt haft den rollen i partiet nu och i riksdagsgruppen nu. Men när man pratar med folk, vissa säger så här, nej men hon kan ju inte bli vald. Hon har ju gått barfota på kongresserna, vilket i Miljöpartiet är ett varningstecken. Mm. Men hon är ju mindre liksom systemkritisk radikal än Rebecka, men fortfarande ganska radikal. Hon pratar ju väldigt öppet nu om att lämna regeringen till exempel.
Okej, vad talar för och vad talar emot?
Tala för tror jag är att många tycker att hon har skött migrationsfrågan väldigt väl. Hon visar på den här kaxigheten. Man tycker att hon kan nå ut. Det som talar emot är väl att hon är relativt oprövad och frågan om hon faktiskt kan kommunicera tillräckligt bra och få upp partitsiffror.
Sen har vi tre stycken kandidater som har sagt nej, att de inte ställer upp. Alice Bah Kuhnke, Amanda Lind, Maria Färm. Ska man tänka på dem ändå?
Alice Bah Kuhnke är ju fortfarande personen som väldigt många drömmer om. Hon anses ju ha liksom star quality och vara den som kan nå ut till väljarna. Det som man väl många liksom förespråkar mest av allt. Hon har ju sagt ett väldigt tydligt nej och gjorde det snabbt. Många försöker övertala henne, men när jag pratar med folk om det så säger de att känslan man får är att hon vill inte regera med Socialdemokraterna. Alltså hon har svårt i samarbetet med Socialdemokraterna. Och det kan man ju se vissa tecken på om man följer henne på sociala medier till exempel.
Hon skulle få väldigt svårt att med trovärdighet regera med Socialdemokraterna efter att gång på gång ha anklagat dem för att förbruna Sverige och liknande.
Men då kanske hon går och väntar på, som Victor var inne på, att liksom partiet ska ta sig till liksom fast mark i frågan om de ska hålla på med socialdemokrater eller inte. Ja. Så kommer hon in från sidan där och säger jag är lösningen på era problem nu.
Ja, så kan det ju vara. Alltså, kandidaterna ska ju, det är inte så lång tid kvar. Så där. Kandidaterna ska ju strax liksom presenteras. Men samtidigt så är det Miljöpartiet och jag tror väl fortfarande att det är så att man kan anmäla sig samma dag liksom, som på kongressen. Och gå upp
det måste väl funka. Amanda Lind då?
Amanda Lind, kulturministern, också liksom en person som har fått visst medialt genomslag. Hon har ju sagt nej på grund av sitt barn som är typ ett år. Och det tror jag
det verkligen är ett nej. Ja. Maria Färm, statssekreteraren. Hon som gör allt i regeringskansliet men aldrig syns.
Ja, det intressanta med Maria Färm är, hon sa ju nej till oss. Och då sa
när vi
hon
frågade om språkrörsrollen, alltså inte,
ja,
försökte
inte
rekrytera henne till Expressen.
Då använde hon uttrycket jag har inga planer på att kandidera. Och sen sa jag att hon använde det uttrycket överallt. Hon hade, liksom hon hade förberett en mening som hon sa.
Misstänkt.
Maria Färm är ju statssekreterare i regeringskansliet. Sitter väl i denna stund i slutet på budgetförhandlingarna. Och grejen med Miljöpartiets olika maktfördelningsregler är att man kan inte kandidera till språkrör och vara anställd politiskt i regeringskansliet.
Men hon måste säga upp sig först.
Hon måste vara tjänstledig.
Aha,
så skulle hon kandidera nu så skulle hon inte kunna budgetförhandla. Vilket gör att det personen vars nej kanske inte står sig om några veckor.
Jag
tippa på. Men jag vet inte. Samtidigt säger många att hon inte vill. Så att vi får väl se.
Utöver
det
finns
det en kanske personer.
Ja, precis. Mm. Alltså, de är hur många som helst i det här partiet.
Mm. Det är ju ofta så i Miljöpartiet att det är många som kandiderar. Det är ju ganska kul.
Men Åsa Lindhagen, kan hon bli språkrör till exempel?
Åsa Lindhagen är ju jämställdhetsminister. Hon har kanske inte gjort jättestarkt avtryck som minister. Min starkaste bild av henne är fortfarande dagen hon tillträdde då hon fick den här frågan av Aftonbladets Per Karlsson.
Och en fråga som ställs i de här sammanhangen är alltid, har du några lik i garderoben du har fått berätta för statsministern om?
Nej, det har jag inte. Nej.
Inga alls? Nej? All right. Tack så mycket.
Det som talar för Åsa Lindhagen om hon skulle kandidera, hon har ju sagt att hon funderar, det är ju att hon har en väldigt tydlig social profil. Hon har varit socialborgarråd i Stockholm. Mm. Samtidigt så är det precis det som kommer hålla sig mot henne, för hon är från Stockholm, precis som Per Bolund. Partiet vill inte ha bara en massa stockholmare i ledningen. Nästa person.
Märta Stenevi.
Ja, partisekreteraren. Hårdlanserad genom Expressen som den som
din
kommer
favorit,
ta över.
Din favorit får man säga.
Jag har inga favoriter, men däremot så har ju väldigt många sagt till mig under ganska lång tid att Märta är den som styr partiet eller den man lyssnar på. Hon har tagit fram partiets nya kommunikations- och politiska strategi. Mm. Hon har rest runt i partiet och presenterat det.
Men är inte det starkaste motargumentet att om man har en väldigt fungerande partisekreterare så fattar man till slut att den ska vi inte göra till språkrör eller partiledare?
Det, så tror jag absolut inte att partiet tänker, även om alla utifrån
tänker så.
Skulle tycka att okay. Det var ett rimligt sätt att tänka. Men hon har varit tidigare kommunalråd i Malmö och samarbetade där med Socialdemokraterna i styret. Efter valet nu så blev det liksom konflikt mellan S och MP och nu styr ju Socialdemokraterna med Liberalerna istället. Eller konflikten handlar om hur den där processen gick till. Mm-hmm. Där MP kände sig liksom åsidosatta. Så hon har ju tampats med socialdemokrater och ganska liksom, klassiska socialdemokrater förut. Och det tror jag talar för henne. Hon, många tycker att hon är liksom väldigt kaxig på rätt sätt.
Janine Alm Eriksson.
Janine Alm Eriksson från Göteborg. Och göteborgarna ringer mig ofta och pratar om Janine och att hon borde bli. Hon har haft många tunga poster i partiet, sitter i partistyrelse, har varit ekonomisk politisk talesperson. En av de som absolut tog fighten med Carl Schlyter och de där förra mandatperioden, för de höll ju på mycket med den ekonomiska politiken. Hon beskrivs som, vad ska man säga, den mest, liksom, om det ska komma en pragmatisk kandidat, om det ska bli en pragmatiker mot en liksom mer ideologisk, eller snarare kanske en vill absolut sitta i regering mot vill vara mycket, mycket bråkigare, så kommer hon vara den kandidaten.
Hon är Stefan Löfvens bästa vän.
Ja, jag tror att hon möjligen är Stefan Löfvens bästa vän. Hon är den som skulle driva regeringsfrågan hårdast, tror jag.
Ja. Och nionde namnet på vår lista är Karolina Skog.
Mm. Tidigare minister har inte svarat på heller om hon vill ställa upp, men hon nämns av en del. Hon är ju idag ekonomisk politisk talesperson, liksom har ju sig väl förankrad i partiet. Det som talar emot henne tror jag är att hon också har en högerstämpel, precis som Per Bolund. Plus att hon då inte fick vara kvar som minister utan byttes ut. Vilket väl en del kanske liksom tycker är negativt också.
Okej, okay, nu har vi gått igenom betydande delar av den kvarvarande medlemsbasen i Miljöpartiet här. Då återstår ju den relevanta frågan som jag tror att våra lyssnare förväntar sig att vi ska svara på. Vem blir det, Maggie?
Ja, men jag tycker att det är svårt.
Det är klart, nej, men, det är svårt. Vi du måste bara säga ett namn.
Ja, men så här är det med Miljöpartiet. Man vet aldrig med det där partiet. Det kan dyka upp helt andra kandidater som ingen har hört talas om. Ingen trodde att Åsa Romson skulle bli vald. Fanns inte en tyckare som trodde det. Alla trodde det skulle bli Mikaela Valtersson. Maria Wetterstrand var det väl ingen som visste vem hon var ens när hon blev vald. Alltså, jag tänker också så här, det brukar vara många kandidater och en hel del av de här, till exempel Märta Stenevi och Annika Hirvonen, tror jag kan dra ungefär samma bas i partiet. Vilket gör att skulle det bli för många kandidater så kan ju röstsplittringen göra att det blir svårare. Men sen så kan ju vissa, valberedningen kommer ju komma med en nominering, men vanligtvis brukar ju flera ändå
ställa upp.
Ja, det brukar ju alltid bli omröstning på kongressen mellan liksom flera. Förra, alltså ni minns ju att Per Bolund blev ju utmanad av en okänd präst från Växjö som fick 30% av rösterna. Sånt kan hända i Miljöpartiet.
Absolut.
Och ombuden röstar ganska fritt liksom. Det, men
ett namn. Eller ska jag säga namn först?
Jag tror att det blir Märta Stenevi om hon ställer upp.
Du tror det blir Märta
Stenevi? Jag tycker det låter så i partiet. Mm.
På nyhetsgrunder eller journalistiska grunder så hoppas jag starkt på Rebecca Le Moine. Mm. Det tror jag skulle bli åka av.
Det måste jag säga att det gör jag också. Men då får jag ta wildcardet med de högsta oddsen och säga att då tror jag på en okänd präst från Växjö. Verkställande utskottet är, som ni vet, en podd från Expressens politikredaktion. Och vi gör ju en hel del mer än bara den här podden, tror det eller ej. Om du vill ta del av allt, nytt såväl som gammalt, som du kan behöva veta om svensk politik, då bör du naturligtvis skaffa dig Expressen Politik Premium så kan du läsa precis allt. Det bästa sättet att göra det är att ta del av det fantastiska erbjudande som vi har till dig som lyssnar på Verkställande utskottet. Gå in på expressen.se/expressenpolitik. så kan du signa upp dig för att bara betala 29 kronor i månaden i 6 månader. Därefter, om du vill fortsätta, så betalar du 69 kronor i månaden, och det är ju faktiskt inga miljoner det heller. Så bli gärna vår trogna följare. Expressen.se/expressenpolitik, ett riktigt bra erbjudande till dig som lyssnar på VU. Ja, det är Miljöpartiet, hörrni. Ett parti som kanske inte har prenumererat på strålkastarljuset så mycket i den här podden, eller för den delen någon annanstans, givet hur det brukar vara, det är ju Sverigedemokraterna.
Mm.
Väldigt undanskymda under sommaren, våren och kanske en bit in på hösten. Men nu har Jimmy Åkesson vaknat och till Stockholm och börjat föra oväsen.
Regeringsförhandla?
Ja, precis. I en intervju i Dagens Nyheter i fredags, tror jag det var, så meddelade han att han kandiderar till posten som justitieminister. Eller rättare sagt, han konstaterade att justitiedepartementet har ju både migrationsfrågan och lag och ordning. Och där har ju Sverigedemokraterna högt förtroende. Det departementet tar man gärna hand om i en framtida SDM-KD-regering. Det känns som ett naturligt område för oss att hantera i en sån regeringskonstellation, sa Jimmy Åkesson.
Mm.
Han fick svar, inte direkt, men några timmar senare i Ekots lördagsintervju.
Du ser inte framför dig att du skulle ta in Sverigedemokraterna i en regering. Varför inte det?
Nej, det är inte aktuellt överhuvudtaget.
Det här var ju lite... det kom lite från ingenstans och det blev ganska uppmärksamma. Torbjörn, hur seriös bedömer du Jimmy Åkessons ansökan?
Nej, men den är... Jag vet inte. Det är otroligt svårt. Det där är ju ett förhandlingsspel och även saker man liksom under lång tid har pratat bakgrund med Sverigedemokrater om i den här frågan är ju del av liksom förhandlingar. Jag uppfattar att under lång tid har man ju sagt att det är inte en realistisk sak. Att sitta i regering. Vi eftersträvar att få starkt inflytande. Titta på vårt grannland Danmark och så vidare. Liksom. Vi är inte där än. Och nu säger Jimmy Åkesson utåt precis tvärtom. Då skulle det kunna vara så att det han säger utåt är bluff. Och det de säger inåt eller i bakgrundssamtal är sanning. Det är ju inte alldeles säkert att det är så enkelt heller. Allt det här är någon form av utav liksom förhandlingsspel. Och det man kan konstatera är väl att han höjer ju insatserna. Och uppenbarligen då så tror han att läget är sånt att han kan höja insatserna. Alltså... Ulf Kristersson och Ebba Busch har gått så långt in i det här att det är fullt möjligt för honom att liksom säga att det kommer kosta mer.
Han sa ju samtidigt i intervjun att de ändå drog gränsen vid budgetinflytande. Han gav ju liksom, han kompromissade ju redan i intervjun.
Det är sant.
Mm. Men jag tänker på förra valet då, alltså jag tänker på också vilka signaler han sände till sina egna väljare. För förra valet så trodde ju många sverigedemokrater att alltså, anhängare, ja. Sympatisörer, att de skulle bli största parti.
Och att han var statsministerkandidat.
Ja,
och sådär.
Och liksom, jag minns Mattias Karlssons panik när han insåg så här, det här går inte alls bra och våra väljare tror att vi ska bli största parti och det kommer bli en sån oerhörd besvikelse trots att vi får då ett så jättebra valresultat. Så han höjer ju också insatserna liksom gentemot sina väljare. Det, men det som kommer bli effekten av det här är ju att hela valrörelsen kommer ju handla om ifall Ulf Kristersson ska ge poster till
ja,
Åkesson eller
alltså,
inte.
Det kommer det ju.
Ja.
Och det har vi sett de senaste dagarna och jag undrar om Moderaterna och Kristdemokraterna riktigt förstår exakt vilken skitstorm de kommer att hamna i här. Alltså det är...
Nej men, det är ju en väldigt svår situation för dem att ta sig ur, så är det ju.
Ja men ta sig ur, de är ju i den för att de har liksom fattat ett strategiskt beslut om att vara i den. Och man bedömer ju att det här är den framkomliga vägen om man ska bryta det man bedömer som ett socialdemokratiskt maktmonopol. Men det kommer ju få till följd, alltså den regering som sitter nu sitter ju med... det minimerade SD-inflytandet som sitt övergripande projekt. Det är ju liksom därför de samarbetar. Deras starkaste kort i nästa valrörelse, då pratar vi om alla partier förutom MKD och SD själva såklart, kommer de ju bedöma vara att peka på att risken för att få justitieminister Jimmy Åkesson.
Ja.
Det kommer att bli...
Kan man lita på Ulf Kristerssons nej? Alltså minns ni Fredrik Reinfeldt valrörelsen 2010? Det enda han fick svara på då var ju så här, är det verkligen sant att du inte kommer ta stöd av SD? Och han var ju liksom tydligare än vad man kan vara.
Jag blir deprimerad bara jag hör det här. Ska vi genomlida en valrörelse som bara ska handla om det här?
Jag tror att det kommer att bli mycket värre än vad det någonsin har varit. För tidigare har det varit väldigt hypotetiskt och det är, i grund och botten har det väl egentligen främst varit Miljöpartiet och nu senast Centern som har velat ha konflikten mot Sverigedemokraterna. Nu är det kort som Socialdemokraterna har kvar egentligen för att försvara sitt projekt mot attacken.
Jag tänker att de skulle kunna utveckla lite policy, gå fram med några reformer.
Jo, men när det väl... Alltså,
det finns som en potential i alla fall.
Ja, jo, men det här kommer. Vi såg det redan de sista veckorna inför det val som var. När all strategi kastades åt sidan och istället gick man in för vi är garanten mot Sverigedemokraterna.
Ja, men du har nog
det var det som
detta.
Funkade.
Jag vill bara hastigt.
Det här kommer bli det nya kosackvalet. Och då pratar vi alltså 1928 när Socialdemokraterna och kommunisterna hade en valteknisk samverkan. Vilket fick dåtidens höger att gå ut och tala om att en röst på arbetarepartiet är en röst för Moskva. Och det kommer bli samma sak nu. En röst för det konservativa blocket, oavsett parti, är en röst för Budapest. Oh. Eller Warszawa. Oh. Eller till och med Moskva. Hörrni, varje sammanträde i det verkställande utskottet innehåller punkten övriga frågor. Idag har vi dessutom en allmän motionstid, men det återkommer vi till. Övriga frågor först. Socialdemokraternas kongress flyttas. Den skulle ägt rum i maj nästa år. Nu blir det istället i november och skälet som anges är coronapandemin. Man bedömer att det är helt enkelt osäkert, eller det är åtminstone mindre osäkert ju längre fram man skjuter. Därför skjuter man det till hösten. Låter kanske logiskt, tycker ni? Tycker jag.
Rimligen.
Det är ganska många på de där S-kongresserna.
Det är ganska många och det är ganska viktigt att den kan genomföras. Det är trots allt bara vart fjärde år som man har den här typen av liksom stor policykongress. Men det är bara vad vi tycker. Så tänker inte Sveriges borgare, vill jag mena. Jag såg flera reaktioner på samma tema. Sammanfattat här av Niklas Wykman, Moderaternas skattepolitiska talesperson. Citat. S skjuter upp sin kongress till november år 2021. Då har den avgående regeringen lagt sin sista budget och en ny S-ledare kan kliva fram som statsministerkandidat med en ny politisk inriktning. Slutcitat. Och han var som sagt inte ensam. Vad tror ni om, i all korthet, vad tror ni om den här...
Ja, men du tänker en konspiration.
Nej, men jag börjar
att det är en konspirationsteori.
Kan det ligga något i det här?
Ja, en konspirationsteori är det Ola han far efter.
Men alltså, det har ju pratats mycket om det där att Löfven kan inte avgå för då ska det till en ny statsministeromröstning och då kan vad som helst hända. Det har ju liksom... han kan inte bytas ut liksom, före valet.
Men då kanske han då
men och då menar vi att då, nu har de löst det.
Ja, men därför att ingen byter ju regering med... 10 månader till ett val eller mindre. Hur som helst, jag känner väldigt starkt igen det här ändå. Reaktionsmönstret från framförallt moderater. Så här är det ju alltid. Alltså, borgare tror alltid att Socialdemokraterna är så oerhört strategiska i allt de gör. Alltså, om en sosse går och tar en kopp kaffe så utgår man från att det finns en strategisk plan för att säkra maktinnehavet bakom det.
Jag tänkte på detta idag när jag läste återigen om den skånska elbristen och om det kan ha något med SSU-striderna att göra att regeringen inte vill att Skåne ska ha el. Alltså de gamla SSU-striderna från 90-talet.
Stockholms län vill kapa
exakt,
bort Skåne.
Exakt, men Ygeman, är ju, Ygeman kanske ändå inte har det intresset. Om Damberg hade varit energiminister, då hade det varit en annan
sak.
Nu
är
det dags att åka på spa. Nu har det gått för långt.
Du är drabbad av...
Lite så kanske det är för Niklas Wykman också.
Alltså, men som sagt, han är inte ensam. Och man vill påminna om begreppet Ockhams rakkniv. Alltså att som ungefär betyder att om det finns flera olika tänkbara förklaringar till någonting så bör man välja den enklaste. Och kan vara en medeltida munk men, och därmed kanske lite otidsenlig. För här har vi vad vi kan kalla för Wykmans rakkniv då. Om flera olika tänkbara förklaringar föreligger, varav en handlar om socialdemokratiska konspirationer, då bör man välja den som handlar om socialdemokratiska konspirationer.
Torbjörn, du har ju bett att verkställande utskottet också ska införa vinjetten Nytt från biblioteket.
Absolut.
Har du läst något i veckan?
Jajamensan, det har kommit två stora biografier. Bengt Westerberg, någon slags memoarbok.
Döpt till Bengt Westerberg-effekten.
Exakt, Westerberg-effekten. Men den kan vi ta någon annan.
Med undertiteln Socialliberala reflektioner.
Sen har faktiskt, mycket roligare, förlåt Westerberg, men Per-Ola-Pekka Eriksson kommit ut med memoarer.
Ni skulle se glittret i Torbjörns ögon nu.
Alltså, Pekka, som man kallar centerpartistisk, finanspolitisk, ekonomisk-politisk talesperson och gruppledare i riksdagen under 90-talet. Mest känd för att överdådiga frukostar med Göran Persson som sen ledde till det här samarbetet mellan socialdemokrater och centerpartister på 90-talet. Men det är så känt så det behöver inte, vill jag inte ta upp nu på övriga frågor, utan på övriga frågor så vill jag ta upp vad han gjorde under de borgerliga åren, alltså 91-94. För det var ju de extremt stora privatiseringsåren, och här avslöjar han att varför Vattenfall aldrig privatiserades och såldes. Carl Bildt ville ju sälja ut cirka allt, särskilt Vattenfall. Det skulle vara massa pengar. Men Per-Ola Eriksson kom från Norrbotten, och centerpartister från Norrbotten, eller alla centerpartister norr om Uppsala, är liksom inkörda på en argumentation om att det är vi som har stått för allting. Alla cashen i Sverige. Alltså, stålet, vattenkraften, skogen, ni bara tar och ni betalar aldrig tillbaka. Så han är liksom, satte ner foten och sa, ja, vi kan sälja Vattenfall, men då ska pengarna gå till Norrbotten. Oklart teknisk lösning, jag vet inte. Men, och Carl Bildt blev fullständigt vansinnig. Och sen den dagen så har aldrig någon diskuterat, tror jag, det här med att sälja Vattenfall. Det tyckte jag var en liten en intressant grej därifrån. Men... ni tyckte okay. Inte det.
Nej.
Olika människor har olika böjelser. Men i biblioteket så finns det mycket. Och i den här boken finns det också en mycket fin scen. Jag tänkte, jag vill balansera. I förra veckans podd så var jag ju synnerligen hård och kallhjärtad gentemot den här avtackningen av Jonas Sjöstedt.
Ja, det var det.
Gentemot alla avtackningar av partiledare i riksdagen. Jag är inte alldeles så iskall. I den här boken så finns det en mycket fin mening. Per-Ola Eriksson blev på slutet en av få som liksom var på bra fot med Fälldin. Alltså Fälldins slut 1985. Fälldin motades ju ut, kördes ut som partiledare. Han som hade varit så stor blev liksom avsatt. Allt var hemskt dåligt. Men Pekka kunde fortfarande snacka med honom. Och i december 1985 så försvinner då Fälldin, gramse, sur, rökandes, vansinnig ur svensk rikspolitik. Några månader senare blir hans liksom ständiga rival Olof Palme skjuten. Och då har de ett telefonsamtal, Pekka Eriksson och Fälldin, strax efter mordet. Där Fälldin är extremt nedstämd. Han och Palme har ju liksom bråkat i 10 år. De är helt, de fungerar inte som människor tillsammans. De är helt olika. Det har bara varit dålig stämning. Och så säger Fälldin till Pekka: vi hann aldrig prata ut. Så han gick där, gubben, och tänkte sig att en vacker dag ska jag ändå kunna sitta ner med Olof Palme och vi ska förstå varandra och prata ut. Och så liksom kom mordet i vägen, och han blev så sorgsen över det. Det tycker jag att vi ska ta med oss i framtiden.
Så nu har du ändrat dig om avtackningarna i riksdagen.
Ja.
Du är nu för.
De måste kanske bara vara ännu ståtligare.
Mm. Och kanske lite mer privata.
Möjligen. Mm.
Ja, hörni, igår så utlyste vi en allmän motionstid på den populära mikrobloggen Twitter och erbjöd er lyssnare att komma in med egna inspel till verkställande utskottets sammanträde idag. Det kom oerhörda mängder inspel, ska jag säga. Vi hinner bara med ett axplock idag. Vi får fortsätta nästa vecka eller så. Ett antal av de här motionerna, i den mån det var motioner, det var också mer renodlade önskemål. De handlade om just det här med Sverigedemokraterna, justitieministerposten och Ulf Kristersson. De motionerna får vi anse besvarade, tycker jag.
Det har vi
avhandlat. Men lyssnaren Pia Berglund har ett inspel som känns klippt och skuret för dig, Maggie. Det lyder så här: oberoende av vem som blir nytt språkrör, kommer den bli 1. klimatminister och 2. vice statsminister? Om inte, kan det då bli större ministerroteringar i samband med nytt språkrör? Eller blir Bolund vice statsminister och klimatminister? Svara på frågan.
Ja, jag tror att det kan absolut bli större ministerroteringar. Det har det ju blivit alla gånger, eller större och större. Men det har blivit roteringar varje gång som de har bytt minister och språkrör. Jag har en tanke om hur Miljöpartiet ska göra med detta. Nej, men så här. Om man har fem ministrar, varför ska en av dem vara en finansmarknadsminister som står och pratar om när bankerna gör något dumt? Alltså det är ett så himla konstigt val för ett miljöparti. De har ju det för att de vill vara på finansen, för att det har de insett att det är liksom viktigt att vara på finansdepartementet.
Att ha någon som, att ha representation där.
Att ha en vice finansministern. Eller jag har hört om miljöpartister som brukar säga till sossa så här, ja, finansministrarna, bara för att reta upp dem. Men då tänker jag att det rimliga vore Per Bolund, biologen Per Bolund som han egentligen är, borde ju vara klimat- och miljöminister på finansdepartementet. Miljöpartiet skulle säga att vi har ett klimatpolitiskt ramverk, det här är lika viktigt som liksom budgetarbetet, det är vår framtid, självklart ska...
Så han blir liksom ordinarie finansminister och Magdalena Andersson blir vice då?
Nej, han
i hans dröm.
Klimatminister och biträdande finansminister på finansdepartementet.
Med rätt att överpröva allt som Magdalena Andersson vill göra med hänvisning till...
Alltså om nu klimatet ska vara övergripande och stå
överallt. Det förstår ni att det aldrig kommer hända. Det jag har pratat om är ju relativt realistiskt.
Ja, ja, visst. Fortsätt då.
Så hade jag gjort. Ja, nej, men sen så den vice statsministern, ja, det var ju först Romsson och sen Lövin. Så det är väl troligt att Miljöpartiet gärna har en kvinna som det. Men det är ju mest en ceremoniell roll eftersom den faktiskt inte leder regeringen om Stefan Löfven är borta. Utan det gör ju Morgan Johansson.
Ja.
Ja, på samma tema från lyssnaren Elisabeth Lindberg. Varför gör Stefan Löfven nästan aldrig några regeringsombildningar? Torbjörn, den får du svara på.
I brist på bättre svar så är det mycket kort. Han tycker det är för jobbigt.
För att det är ett sånt oerhört omständligt pussel att hålla alla fraktioner, falanger, distrikt och grupperingar i partiet nöjda? Eller?
Ja, alltså jag tänker att han eftersträvar, och det är det som folk säger när man pratar bakgrundsmässigt med dem, liksom, lugn och ordning, fred i vår tid. Det är hans övergripande uppdrag i partiet och sådär. Det finns säkert folk som kan invända mot hur det fungerar nu med vem som är minister var, men... jag skulle gissa, det här vet jag inte, jag gissar, att han tycker det fungerar absolut tillräckligt bra.
Vem tror ni är mest sugen på en regeringsombildning? Jag tror Anders Ygeman.
Ja, det, man ser ju verkligen hur han lider. Blicken blir gråare för varje Instagram-bild när han är ute på någon sån här digitaliseringsdagen. Någon deppig bransch.
Ja, det är ingen Ygemania där. Men, nej, men jag tror att Stefan Löfven tycker att det är för jobbigt, helt enkelt.
Ja, det var svar på frågan. Hoppas du är nöjd med det, Elisabeth. Ja, vi har faktiskt inspel från högsta ort, eller i alla fall från riksdagen. Lorenz Tovatt, Miljöpartiet, han anser att vi bör prata om slussen om byggnaden. Det är dags nu. Nej, okay, Lorenz, okay. Det är det inte. Jag ägnade 5 år av mitt yrkesliv åt att bevaka den på DNs Stockholms redaktion, och sen känns det som att jag ägnat 5 år åt att genomleva ombyggnaden i fråga, och fler lär det ju bli. Tack så mycket, det räcker så. Det finns ju för sig en hel del roligt att säga relaterat till just Miljöpartiet vad gäller slussen ombyggnaden. Till exempel hur deras Stockholmsavdelning, som då har levererat språkrör och språkrörskandidater, havererade fullständigt och valde Daniel Heldén, nuvarande borgarrådet, enkom för att han var mot ombyggnaden av Slussen. Det var slagsmål på det avgörande mötet. Emilia Hagberg, tidigare up and coming i Maria Wetterstrands efterföljd, försvann ur politiken. Hon skulle väljas, blev bortsopad till förmån för Slussen fundamentalisternas Daniel Heldén. Han blev vald. Slussen om byggnaden gick vidare. Daniel Heldén har aldrig pratat om Slussen efter det. Han tog makten med Slussen som språngbräda, och nu står han där och klipper band.
Så, på Guldbron.
Med alliansen.
Ja visst, det är med. Men så jag menar, Daniel Heldén är ju någonstans och hela Slussen-projektet är någon slags liksom indikator på att när Miljöpartiet ser riktigt fundamentalistiska ut så lurar det alltid en maktstrategisk pragmatiker i vassen.
Det talar för Rebecca Le Moine.
Precis, hon tar det,
jag sa ju det.
Blir finansmarknadsminister och
klipper
band på Prem. Ja, Frida Magnusson, en annan lyssnare, hon frågar apropå Bengt Westerberg. Vi nämnde hans biografi här. I den så...
har hon läst den alltså?
Nej, men hon hade sett en intervju med honom om den.
Jag har läst.
Och i den så ja, ingen är förvånad, tror jag. I den så förespråkar han, så vitt hon förstår, så vitt jag förstår, att Centern och Liberalerna, klassisk fråga i svensk politik, kanske ska, eller borde, gå ihop och bilda ett parti. Och hennes fråga är då inte om det här vore en bra idé eller genomförbart, utan vad partiet i så fall skulle heta. Ska vi, hon är bekännande centerpartist då, Frida, ska vi heta Liberala Centern eller Centerliberalerna? Jag tycker inte vi bör begränsa oss där. Vad säger ni? Vad skulle en sån partibildning lämpligen heta?
Ja, men man känner ju... Gud, nu svarar jag inte på din fråga, men man känner ju...
Inte min, det är Fridas.
Förlåt, Frida, men efter att ha sett den där pressträffen med Annie Lööf och Nyamko så känner man ju att Annie Lööf skulle ju fullkomligt äta upp Nyamko Sabuni. Alltså, Liberalerna skulle ju inte finnas. Det skulle ju vara Liberala Centern. Och det skulle ju... liksom, det är ju vad Annie Lööf kallar partiet redan, typ. Så att... Ja,
jag minns inte den där gången i början av 70-talet när det här var aktuellt. Jag minns inte vad man landade i namnfrågan då. Ja, det hette ju Folkpartiet. Men jag minns inte om man hade något kompromissförslag. Det är självklart att det kommer heta Centerpartiet, punkt.
Ja, det är väl där.
Alltså, jag menar den här föreningen av blandade tidningsmänniskor som har några procent i riksdagen. Den kommer ju bara försvinna om det här händer.
Ja, alltså det finns ju såklart... mer intressanta namnförslag. Man skulle kunna tänka sig Centrala Folkpartiet eller liknande. Men jag är nog mer på Torbjörns linje där. Alltså om eller när den här partisammanslagningen sker, så sker den ju genom att resterna av the artist formerly known as Folkpartiet uppgår i personkulten kring Annie Lööf och kallas Centerpartiet.
Men bönderna och folket då?
Men i förra podden så konstaterade
du... Du tänker att de ska heta det?
Nej, men så bondeförbundet plus Folkpartiet. Alltså att man på något sätt
gör så. Liksom... Men Torbjörn slog ju fast förra veckan att Centern inte längre är ett bondeparti, utan att det är ett skogsägarparti.
Skogen och folket.
Skogen och folket.
Skogsfolket.
Skogsfolket.
Ja. Mattias Karlsson, Sverigedemokraten, skulle ju gilla
Skogen,
det namnet.
Skogen, folket och blodet.
Nej, han kanske skulle lägga till det, jag vet inte.
Avslutningsvis, Stina Morian, hon är den enda som har skrivit en riktig motion med att-sats, guldstjärna där, lyder som följer. Jag älskar podden, men lite mer spekulationer vore skoj, så jag yrkar att VU spekulerar om vilken partiledare som går näst, vilka som bildar regering 2022 och andra kvalificerade gissningslekar. Det här får ju bli all hast. Och vi tar de spekulationer som hon uttryckligen kräver då. Vilken partiledare som går näst, vilka som bildar regering 2022. Maggie.
Partiledare, jag tror att Jimmy Åkesson är den som vill sluta mest. Men han kommer nog stanna över valet. Jonas Sjöstedt. Så fuskigt svar.
Det godkänns inte.
Nej,
men,
okay. Då säger jag Nyamko Sabuni.
Och vilka bildar regering 2022?
Jag tror på Stefan Löfvens hattrick, alltså en ren S-regering. Efter att ha liksom fått, då blir det tredje och det blir något helt annat än vad han har haft tidigare. Regeringstrollkaren liksom lyckas till slut få en ren S-regering tredje mandatperioden.
Mm. Torbjörn?
Det är en jättebra spekulation, så bra så att jag nästan vill stryka mina tankar. Men jag tror att Stefan Löfven är nästa partiledare att sluta. Och följaktligen, eftersom jag tror att Stefan Löfven slutar, så tror jag att det blir lite kämpigt för Stefan Löfven att bilda regering. Mm. Och kanske för en socialdemokratisk efterträdare också. Då måste jag ta in så många olika liksom händelseförlopp i alla fall på vägen dit. Så jag säger att Ulf Kristersson bildar regering.
Mm. Då säger jag, baserat på första diskussionen, att Per Bolund vill nästa att gå i protest mot ett internt uppror i Miljöpartiet på Fundisvägen. Regeringen bildas av Socialdemokraterna och Centern, och i den första regeringsförklaringen så trycker man ännu hårdare på det här med välskött skog.
Det där var ju fria spekulationer. Stina Morian önskade ju också att vi skulle göra det åt... Nej, det var någon annan som önskade att vi skulle göra det återkommande. Så vi kanske ändrar oss nästa vecka.
Ja, gud, jag följer med spekulationer i att man kan ändra dem innan de hinner bli motbevisade.
Precis. Växlande utskottets möte är slut för den här veckan. Vi
Typiskt.
Ses på onsdag igen.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.